om det skulle bli ESG-vänligt, det är ju redan det. Det är ju det bästa ESG som finns. Men om folk börjar bli lite rationella och förstår det liksom, då räcker det med 1 eller 2% av alla pengar som läggs på ESG årligen till att hela sektorn blir så här flera gånger större. Det i sig är ganska sjukt.
Hej, du lyssnar på 25 minuter. Då ska vi prata om uran. Det är jag som är Micke Syding och...
Jag som är Ludvig Sundström.
Ja, vi kommer prata om uran som investering. Några liksom punkter om det är miljövänligt eller inte. Om ja, hur viktigt det här faktiskt är vid en snabb övergång till elfordon till exempel. Och frågan om ny teknik kan stoppa den uranboom som vi ser framför oss. Ja, det är väl liksom huvudpunkterna idag.
Ja, om vi bara hoppar rätt in på det, så vi tror på en uranboom mellan slutet av det här året. Man kan egentligen säga att det redan börjat. Men slutet av det här året till 2025 ungefär.
Mm.
Och ska vi gå igenom varför det kan vara en god idé att investera i uran redan nu eller på några månaders sikt.
Inspirationen till avsnittet, den kommer ju faktiskt från Martin Sandqvist som har pratat en del om uran.
Ja, han var ju väldigt tidig och sådär. Vi är ju kanske inte fullt lika tidiga, men man är ju fortfarande tidig.
Och så hoppas vi att Vexaton Media med Alexander Martin kommer klippa det här.
Ja, men då drar jag igång här. Och det, så här, varför kan det vara en god idé att investera i uran? Jo, för att uranpriset kan stiga väldigt mycket under kommande 4-5 år och förhoppningsvis ännu längre. Men, och det här kan medföra att uranaktierna då, går upp med kanske mellan 3-25 gånger beroende på vilket bolag man kollar på. Om det är små miners eller om det är kanske explorers i värsta fall som är de som har absolut högst uppsida om det går rätt.
Det är ju verkligen liksom storleksskillnader på till exempel Cameco som har 8 miljarder dollar i market cap, och sen finns det de här små juniors som i princip bara har börjat provborra som har 150 miljoner dollar i market cap.
Ja, det finns många mycket mindre än så också.
Mm.
Men det finns det lite olika referenspunkter här med hur man kan tänka sig att det här ska hända, och det bästa och primära exemplet som man kan jämföra med det sista supercykeln eller bubblan 2007, och då gick uranpriset upp till 132 tror jag.
7 tror jag, 137. Men ja, cirka 140 egentligen.
Ja. Och i dagens penningvärde, mätt efter inflationen eller penningmängden M2 då, så skulle man i så fall hamna på ett pris ungefär mellan 300 och 370, lite beroende på hur man mäter. Dollar.
Uran om något borde ju behålla sitt liksom, standardvärde jämfört med allting annat. Alltså till exempel jämfört med penningmängden. Det är energi, det är en väldigt speciell liksom ett speciellt ämne som du inte som trollar fram på något annat sätt.
Ja, och vi kommer gå igenom det här i flera olika steg hur man kan komma fram till det. Men någonstans 350 där någonstans, $350 per pound då. Det kan man säga är väldigt hög siffra i intervallet.
Och idag så står den alltså i 31,50 ungefär. Ja. Så det är, vi pratar 10x i sådana fall.
Ja, och grejen är att det inte bara att, alltså det är ju på spotpriset då, så att då går det upp 10 gånger. Men sen själva hävstången på underliggande företagen är betydligt högre än 10x.
Mm, de flesta går ju till och med förlust, skulle jag säga. Så det är lite redovisningsmässigt, men det betyder att när de väl kommer upp på vinst och sen liksom vidare med ett ännu högre pris, då blir... Ja, det blir helt andra företag.
Mm. Ja, men så om det här händer, då kan det ju vara väldigt trevligt att ha exponering mot uran som en liten okorrelerad del av din portfölj.
Mm. Och varför skulle det här hända egentligen? Så här, hur kan det komma sig att vi kan se det här och det inte redan har hänt?
Jo, men det finns, man kan dra 3 stycken stora argument här. Det första är att det är en väldigt enkel att förutspå kommande brist i utbudet, alltså supply av uran, medan efterfrågan är konstant och till och med växer. Och länder måste ha reserver på flera år. Det är den första anledningen, där Kina sitter på merparten av världens reserver, medan vi i västvärlden har en brist nästan. Och om Kina fortsätter köpa på sig så kommer vi få en ännu större brist och få en massa forcerade köpare.
Till skillnad också från vad många kanske tror när man läser i media, så byggs det massor med nya kärnkraftverk. Det är inte så att världen har gett upp det här, även om Tyskland gjorde det på riktigt och Japan tillfälligt.
Ja, och det är också värt att poängtera att det är Kina som majoriteten av kärnkraftverken byggs. Sen andra argumentet här är att medan säljcyklerna är väldigt långa och inköparna, alltså kärnkraftverk och stora utilities, energibolag, de är vana vid låga priser och kunna köpa direkt på spotmarknaden. Men om det blir en brist där, då måste de låsa upp sig på långa kontrakt. Och det är då priserna kan, det är då själva uranbolagen då, miners och producenter och liknande, det är då de kan låsa in vinster på många års sikt och tjäna väldigt mycket pengar. Och sen tredje argumentet är att de stora producenterna, de har redan börjat köpa upp sitt eget utbud och det skapar en slags påskyndad brist i marknaden. Och då blir det en slags price squeeze där köparna tvingas binda upp sig på långa kontrakt till högre priser. Det är det man hoppas då, och det ser ut att kunna hända.
Priset har ju redan ungefär dubblats från botten som var här mellan 2016 och 2018 eller någonting sånt. Så det har gått från 15 till 30 dollar per pound. Så någonting har redan hänt, men det är fortfarande så att de flesta bolagen går ju med förlust här på 30 dollar.
Mm. Det kan vara värt här att ta upp ett motargument. Så varför ska det bli brist på uran och varför måste det handla om just uran? Varför inte till exempel thorium?
Det enkla svaret är helt enkelt att den tekniken, det ligger för långt bort fram i tiden. För att du ska liksom få upp hela kedjan av kraftverk och utvinning av själva thoriumet och så vidare. Så det tar 5 till 10 år, kanske ännu längre innan du liksom börjar få igång den industrin. Man missade tåget helt enkelt.
Ja, det är bara Indien som har en stor satsning på det. Och de förväntas ha första klar typ någonstans 2025-30. Och sen många efter 2030. Men det kommer fortfarande bara stå för en liten del av världens kärnkraft. Så det är, man kan säga minst, det är inte ens på kartan närmaste 10 åren.
Det är ju typiskt så här också ofta. Det är så i batteriteknik och alla möjliga områden att man kan läsa om den här spännande, billigare, renare, jättebra tekniken. Men det, är liksom, det blir inte verkligt bara för att man vet att det kanske funkar i ett labb.
Ja, nej, men teknikfantaster kan nog, de vet nog liksom att thorium är den bästa överlägsna energitekniken. Fast breeder-reaktorer med thorium, det är överlägset bäst. Men tyvärr är världen ganska irrationell och vi hade redan kunnat haft fast breeder reaktorer med thorium i hela världen i det här laget. För det kom först på 1965 någonting. Och då hade vi inte haft den här klimatkrisen. Det hade inte varit på kartan ens. Men nu sitter vi här och nu är det uran som gäller.
Ja, och att läget fortfarande finns, det tror jag beror mycket på att investerare, de är upptagna med vad de själva kategoriserar som kanske tillväxt eller tech eller elfordon eller någonting. Och så missar man helt liksom, den här, kanske på grund av att uransektorn är så liten så missar man den.
Mm. Om vi sen går vidare till nästa stora punkt, då är det så här, varför ska det bli högre priser då? Och om vi börjar med så här spotpriserna där. Och jo, det är för att du måste, nu är priset på ungefär 30 dollar per pound och du måste komma upp till över 40, cirka 45-50 dollar per pound för att man ska kunna utvinna cirka 80% av uranfyndigheterna. Så det är absolut minimum för att få tillräckligt med uran till marknaden, där det redan är en brist och kommer vara en kronisk brist antagligen närmaste 5-10 åren. Så det måste gå över 40 för att få igång de här gruvorna och liknande som kärnkraftverken kommer behöva. Det är startpunkten där. Och sen så kan priserna gå väldigt mycket högre om det blir en sån här price squeeze som vi var inne på tidigare. För att då kan det bli upptrissad budgivning hos köparna som verkligen måste ha det här uranet för att fortsätta driva sina kärnkraftverk. Och de är inte så himla priskänsliga, för det är bara en liten del av deras totala kostnader att driva kärnkraftverket. Medan man vill ju inte att det ska antingen stå på tomgång eller till och med läggas ned, för då har du jättemycket pengar som du investerat som går åt skogen.
På 30-40 dollar per pound så pratar vi om kanske 4%, 3-4% av den slutgiltiga kostnaden för elen som kommer ut från kraftverket. Så med ett enkelt räkneexempel så kan man se att 80 dollar, ja men då är du kanske uppe på 10% eller knappt 10% i påslag, alltså ökad kostnad för elproduktionen, och det är fortfarande väldigt små siffror för kärnkraftverken.
Mm, ja, precis, de är inte det minsta priskänsliga. De klarar priser långt över 100 dollar per pound utan att det blir riktigt problematiskt. Och sen så kan det bli mycket högre om det blir en sån här squeeze, och det kan bli väldigt mycket högre om det blir government subsidies, så att det blir, ja, till exempel i USA då.
Mm. Det är lätt att fastna i lite anchoring för att man har sett priser på 15 till nu då 30, och så tycker man att 150 låter ju bara helt sjukt, och det var förra squeezen som var lite onaturlig och sen följde tillbaka. Varför skulle det bli så igen? Det är lätt att tänka så bara man man liksom tittar på charten. Men tittar man då som sagt på ekonomin för kärnkraftverken så är 150 också fortfarande, ja, inte dramatiskt i alla fall.
Nej, inte jämfört med kryptobubblan eller renewablesbubblan. Det är bara en droppe i havet jämfört med det.
Mm. Ja, men då också inte minst, alltså själva ekonomin för kärnkraftverken, den går ihop och för köparna av kärnkraftselen.
Mm.
Hur högt kan det gå då? Alltså totalt. Alltså vi säger så här, 150, det är inga problem. Det har varit där förut. Det kan komma dit igen.
Ingen vet ju riktigt. Det finns lite olika experter som tror på cirka 150-200 där någonstans. Men det kan som sagt gå högre. Och det kan också gå mycket lägre om det inte blir någon sån här price squeeze. Men det behövs minst $55-60 per pound för att du ska få full skalig produktion av den existerande mängden fyndigheter som finns i världen. Så det är inte alls konst om det går dit.
Nej, och på 70 hade du tagit fram att då har man i princip fått igång alla gruvor, 95% eller någonting.
Så ja, det skulle man kunna säga som den övre gränsen till var det liksom är rationellt att priset ska kunna gå om det inte blir någon budgivnings... om det inte blir stor budgivning av price squeeze.
Mm, precis, det är rationellt för branschen i stort att buda upp till 70, för då får du liksom igång alla gruvor nästan. Men ovanför det så är det ju rationellt för varje enskilt kraftverk att buda upp till, ja, men till exempel till 300, för du vill ju ha uranet. Du behöver det och du kommer tjäna pengar på att sälja elen, och du kommer kunna sälja elen till ett pris som kunderna vill köpa på.
Ja, annars kan du kanske till och med passa vidare kostnaderna till konsumenten.
Mm,
ja. Det är väldigt viktigt.
Ja. Men det här kompliceras liksom ändå lite grann av att alla kärnkraftverk, de vill ha ett ganska rejält lager för att just slippa såna här saker och för att vara helt säkra på att kraftverket får köra. Så de har, du pratade om 4 år, tror jag. 4 års lager vill de ha efter ett tag, när de är igång.
Ja, jag tror det är något sånt där.
Och det tycker man ju, det ska ju göra att de inte ska riktigt behöva ge sig in i de här budkrigen. Men så frågan är liksom, när krigar man? Alltså är det när man har 2 års lager eller 1 års lager?
Ja, precis. Det vet ju ingen. Det smarta skulle vara, hade de varit smarta hade de redan börjat köpa upp mycket. Liksom.
Mm.
Kanske några har gjort det, men inte sett till totala branschen, om man ska säga.
Ja, det vet ju inte vi riktigt hur lagren ser ut för ett kärnkraftverk. Ja, hur mycket plats har de? Alltså, kan de köpa så att de har liksom 6 år? För att det är billigt nu. Så har de plats? Hur lagrar de det?
Mm, det där är ju svårt. Mm. Men vad man vet är ju att de höll på att lagra hamstra en massa förut, innan förra boomen där, och efter det.
Det är liksom en tänkbar process i en sån här återkopplingsloop där det kanske inte är kärnkraftverken heller direkt som driver priset, utan det kan vara annat som driver priset. Fonder till exempel, eller bolag som är liksom mellanhand och bara har till uppgift att köpa uran, och för de kan lagra det och ligga på det och sen sälja vidare till kärnkraftverken. Så ja, du kan beskriva loopen.
Jo, men precis. Det är ju det där som är själva lynchpinnen i den här processen. Och den här price squeezen, den kan beskrivas som en slags feedback loop i 5 steg. Och det första är inflöde, att det kommer in pengar till sektorn så att de här stora bolagen då kan hamstra uranet själva från spotmarknaden, vilket redan påbörjats.
Alltså, jag håller med, men hur tänker du, var kommer inflödet? Alltså kommer det att bolagen, det kommer nynoterade bolag till exempel som gör en IPO och tar in pengar, eller är det de gamla bolagen som...
Det är både och. Ja. Och viktigast av allt som ska komma till snart, det är att det här Uranium Participation Corp, som det ska listas på börsen och få en massa pengar och drivas av duktiga typer från deras brott. Och de kan bara göra nya emissioner för att ta in det här extra kapitalet och köpa upp priset på uranet på spotmarknaden.
Det är alltså en ETF som köper uran?
Ja. Men som sagt, först inflöde, 2 köp och hamstra uran, 3 det leder till högre spotpris för uran, 4 det driver upp priset på hela sektorn och då får hela sektorn mer uppmärksamhet, och 5 givet att det fortsatt blir ett högre spotpris, då blir de här minerserna lönsamma som vi kom in på, och då det är en feedback loop, det går snabbare och snabbare.
Ja, och på flera av punkterna kan man ju säga att de underlättar, alltså typ punkt 3, 4 och 5, de underlättar ännu mer kapitalinflöde som liksom driver på den där cykeln extra mycket.
Ja, och det kan gå väldigt fort när det väl börjar där. Och det största inflödet som vi var inne på, det kommer ju säkerligen komma från det här Sprott Uranium Participation Corporation. Att de listas på amerikanska börsen. om cirka 6 månader, kanske lite längre.
Det kan ju eventuellt här vara läge att säga att den här ETFen URA som köper de stora uranbolagen, alltså som till exempel Cameco och sådär, den har ett market cap på bara typ 600 miljoner dollar. Alltså så den är ju pytteliten egentligen. Så om folk skulle börja liksom bli sugna på att köpa URA för att bara få en allmän exponering mot sektorn.
Men de sitter ju på jättemycket miners också.
Absolut. Men den har så lågt market cap, alltså på 600 miljoner dollar för ett inflöde på, liksom, låt oss säga, 1 miljard dollar, som fortfarande är ganska liksom litet belopp för en bransch ETF.
Ja, nej, men det har helt rätt.
Och så ska de liksom få avsättning för de pengarna i massa olika bolag. Och det kan ju liksom verkligen driva priser.
Ja, och sen särskilt om det sen skulle, vi kommer till det senare, men om det skulle bli så att det blev ESG-vänligt, det är ju redan det. Det är ju det bästa ESG som finns. Men om folk börjar bli lite rationella och förstår det liksom, då räcker det med 1 eller 2% av alla pengar som läggs på ESG årligen till att hela sektorn blir så här flera gånger större. Det i sig är ganska sjukt. Jag skulle säga att det är det bästa argumentet för att om man ska investera i uran, att den 5 april då hade hela sektorn ett börsvärde på typ 25 miljarder dollar. Så om du hade typ 1% av ESG-fonders kapital som skulle roteras över dit, då skulle du öka marknaden flera gånger om.
Ja, och en positiv grej med just uran är att det är en pytteliten sektor och den är oerhört distinkt. Du vet om du investerar i ett uranföretag eller inte. Och råkar du, liksom, får du en sån här meme-hets eller en trend mot att det här ska man ju köpa. Och det kan liksom antingen vara Robin Hoodare eller institutioner som kommer på att nu är det dags äntligen, liksom, cykeln ligger rätt för att investera i uran. Då kan man driva de där priserna väldigt högt. Och om spotpriset på själva uranet också liksom följer med upp på riktigt, då har man ju värdeargumentet med sig. Alltså de blir inte dyra då, utan man kan liksom köpa dem billigt hela vägen upp. Med det sagt, så ja, den andra grejen då som du sa, det är ju det här om man får ESG, lite ESG-stämpel och tryck från ESG-fonder. Men ja, det är väl kanske lite långsökt i alla fall nu. Det är inte,
ja, men jag hoppas och tror att det kanske blir lite som det blev för Bitcoin där, att det blir lite av en perfect storm.
Det borde ju vara en ESG-sektor där man borde kunna argumentera för varför det här är en bra basload och det är mycket, mycket bättre än kol till exempel, och det är ju säkrare än all förnyelsebar. Men det är ändå, jag tror det är lite svårt att argumentera, alltså få en politiker att stå och säga att det här är det miljövänliga alternativet. Ja. Men man kan ju alltid hoppas.
Ja, men i USA, nu, det kom ju en nyhet nu bara för några dagar sedan, att Bill Gates och Warren Buffett börjar förespråka kärnkraft. Eller Bill Gates har gjort det länge, och han är ju också grundare till ett bolag som heter TerraPower i USA. Men nu kom det en massa stora nyheter i media om att Bill Gates och Warren Buffett stöder att man ska bygga en ny sorts kärnkraftverk där i USA. Och det verkar som att det är ganska positivt, att folk tycker det är positivt. Och särskilt när de där stora namnen står framför dig, så kan du kanske leda andra till att inse att det är viktigt och bra. Och dessutom har ju också Joe Biden, som är som känt USAs president, han har ju faktiskt sagt att han är öppen för att ge stöd till kärnkraft, och att han är också öppen för att ta med det i sin ESG-agenda. Han har inte sagt klart ja, men han har sagt att han är öppen för det.
Ja, det är definitivt bra signaler, och även om vi kan ju förstås ha fel i vår förhoppning här, men det är ju skönt att presidenten pratar om det förstås.
Ja, nej, det är ju jättemycket osäkra faktorer här, men det är ju så här som folk gillar att säga, det är ett asymmetriskt bett med limiterad nedsida och extremt hög uppsida.
Men tajmingen är ju lite svår. Dels har en sektorn gått en liksom hygglig del de senaste 6 månaderna, dels så har egentligen sektorn och uranpriset stått och stampat i 5 år. Och det gör att vår bästa gissning är ju då, borde egentligen då vara att det kan lika gärna stå och stampa 5 år till. Vi kan ju ha, liksom, vi kan ha helt fel här.
Ja, det är möjligt. Så vi kommer till det senare, men man ska ju inte investera för mycket i det. Utan jag tycker någonstans mellan 5-10% av sin portfölj är rimligt.
Och jag kollade upp det precis innan vi gick in här. Jag har 15% ganska exakt av min noterade portfölj i 2 uranbolag.
Ja, 10. Nej, men timing svår där. För att delvis så har det gått upp ganska mycket, så man kan känna så här, men jag är inte så tidig här liksom. Men man är faktiskt tidig. Jag tycker en bra analogi, det är om man skulle köpa bitcoin. Inte kanske på 5 000 förra året, men någonstans mellan 7 till 10 000 kanske.
Mm, alltså det här är ju en cykel igen i en sektor som är lite knepig och som haft den här boomcykler förut. Så på så sätt så påminner det helt klart om bitcoin. Men på många andra sätt gör det ju inte det, för att här har vi har ju liksom någon slags väldigt konkret värde av energi i bakgrunden som går att räkna på hur mycket intäkter kommer de få ändå liksom i slutändan. Mm. Men jag håller med om det här, alltså det mer generella mönstret, hur det kan driva intresse och en sån liten sektor kan då drivas högt upp. Och det vi har sett senaste halvåret då, det är att många bolagen har gått 100-200%.
Ja, och de små har gått upp jättemycket, många av dem. Men de stora som du var inne på har kanske inte gått upp mer än 100%. Men som sagt, det låter mycket. Men om det här väl skulle inträffa att priset gick över 150 till exempel, spotpriset över $150 per pound, då, alltså det är ingenting mot vad som kan hända då.
Nej, men och samtidigt så när man tittar på dem siffermässigt så det är ju ingen som går med vinst och många värderas ganska till många multiplar av försäljningen, så du måste verkligen liksom få upp priset på uran rejält för att de här ska bli vinstgivande bolag tillräckligt mycket också för att motsvara värderingarna. Men med det sagt så de här lite mindre bolagen som till exempel URC och GoVX som jag gillar, som bara har 200-300 miljoner dollar i market cap. Där behöver man nästan inte ens räkna på själva företaget, utan det är bara att ja, om de lyckas med någonting, då är det klart att de ska vara värda mycket mer än 200-300 miljoner dollar, för det blir företag alltid.
Mm.
Det låter som en väldigt lös kalkyl, men
det är rätt svårt. Mycket svårare än ett vanligt bolag.
Ja, och GoVX till exempel, det är som en option på en option, för de har ju inte ens fyndigheter ännu, utan de har precis börjat borra. Och de har hittat lite grann här i senaste veckan. Så du vet inte ens hur mycket uran de kan hitta överhuvudtaget. Och den riktiga produktionen, den är kanske liksom 3-4-5 år bort för GoVX.
Ja, det enda man kan enkelt konstatera det är att just med de här GoVX då, det är att de har typ lägst relativ värdering i sektorn.
Mm, precis.
Om det nu stämmer. Då.
Och får de en hit, då kan de gå 10x.
Minst.
Men man ska också verkligen ha klart för sig att de kanske inte ens hittar tillräckligt med uran.
Ja, det är lurigt det där. Men det är just det som är grejen, att man behöver inte satsa på ett särskilt bolag. Det är bättre att köpa jättemånga bolag och försöka återskapa sin egen ETF. Vi får ju inte köpa ETF här i Sverige, vilket är helt sjukt för övrigt. Det är så fruktansvärt dåligt. Men så man får helt enkelt försöka återskapa sin egen ETF och om man inte orkar, men det är också lite av det fina med det här, det är ett riktigt bra macrobet, lite som det där med bitcoin. Du var inte tvungen att leta en massa olika kryptovalutor, det hade räckt med bitcoin eller ethereum.
Nej, och jag tyckte, jag blev nästan lite förvånad, det var spännande att Cameco, det här liksom jätteföretaget, det som är sektorn egentligen, som är vertikalt integrerat och liksom gör alla möjliga delar av uran liksom branschen, de har $8 miljarder i market cap, de har också gått 100%, alltså som egentligen de flesta andra, inklusive de riktigt små. Så det verkar vara så att investerarna i den här sektorn, de köper ju liksom ganska brett. Och i och med att det inte finns så mycket värdering att hålla sig i, så kan man lika gärna köpa Cameco som något litet. Tills dess att det kommer produktion och vinster, förstås.
Ja, men som för att avsluta det vi påbörjade där, men det är att timingen är svår, men man vill absolut inte stå utanför om eller när det väl börjar gå fort uppåt.
Mm, vi ska väl gå liksom lite mer på djupet, lite andra punkter nästa avsnitt. Men vad säger du? Har du några avslutande ord i det här avsnittet?
Nej, inte riktigt.
Kan jag till och med börja med att konstatera att ta det försiktigt när du köper aktier, och det här är inga rekommendationer överhuvudtaget. Så liksom,
nej, vi säger ju specifikt att det är hela sektorn handlar om. Det intressanta är att det är ett riktigt bra macrobet. Så att det är liksom, det ser sjukt bra ut för hela sektorn. Men sen specifikt vilka enskilda bolag, då får man verkligen göra sin hemläxa.
Ja, verkligen. Gör din egen analys.
Just det, och sen en sista sak här. Att vi ska summera de här två avsnitten och lägga upp på hemsidan på finanskursen.se, och vi kommer länka det i avsnittsbeskrivningen också.
Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding
och Sundström.